Så, som sagt, välkommen till sommargudstjänsterna. De är lite annorlunda, lite närmare, lite mindre, lite mer avskalat. Jag tänkte på, jag läste krönikeböcker en del här för någon månad sedan. Och då när Salomo inviger det magnifika templet, då är det inte bara fyra stycken i en liten lovsångskvartett, utan det är mängder med sångare, med trumpetare, med präster. De offrar djur så det står härligt till. Det är liksom mängder med människor. Och där möter Gud. I sin härlighet kommer han. I det stora, i det högljudda. Och sen tänker jag på när Jesus går upp på förklaringsberget med en handfull av sina lärjungar. Några stycken. Vad händer där? Gud möter den mindre gruppen med sin godhet, sin kärlek. Och sen kan vi tänka på Johannes, inledningen på Uppenbarelseboken. Johannes i sin ensamhet på en stenig ö möter Gud den högste. Så att Gud möter oss när vi sträcker oss mot honom. Ibland är det i den stora samlingen. Har ni varit på Nyhem? Vilka har varit på Nyhem? Ja, ni andra, ni får skämmas. Åh, på Nyhem, det är så bra! På fredagskvällen var det världens ös med Planet Shakers och det dunka och det blinka och Gud är med liksom. Och sen så är det också stilla förbönstunder. Åk på Nyhem. Men också i det nära, i det lilla möter Gud. Så i en enkel, ganska avskalad kafégudstjänst kan Gud göra någonting i ditt och mitt hjärta. Tror vi på det? Bra. Hjältetemat. En hjälte. Du ser rubriken här nere. Som kommer vara, det är hjältedåd på lite olika sätt i lite olika situationer. Nu kommer ni se Bamse framför er hela, jag vet inte, räknas han till superhjältarna? Okej. Det är lite doping där. Det finns ett rop i Joels bok, kapitel 3, bara så här, väck upp hjältarna, står det där. Det är helt taget ur sitt sammanhang, passar inte alls in i dagens predikan. Men det är ett bra utrop. Väck upp hjältarna. Och de här söndagarna hoppas vi ska inspirera, sporra, uppmuntra, utmana dig och mig till hjältedåd på lite olika sätt. Du kanske tänker så här, men jag är ingen hjälte. Nej, perfekt. Vet du, då ska du komma nästa söndag. En hjälte i det tysta. Det som inte någon människa ser. Kan man göra hjältedåder? Absolut. Ja, men jag är inte så stark i min tro som vi ska prata om idag. Nej, men vad bra. Då kommer du hit den 13 augusti också. En hjälte i handling. Alltså vi kan utföra hjältedåd på väldigt olika sätt beroende på vilka vi är. Idag ska vi läsa om en person i Bibeln som är, han är inte okänd, men inte så framlyft heller kanske. Vi går 3000 år tillbaka i tiden. Folket kommer till Samuel, profeten Samuel, och säger, vi vill ha en kung. Och Samuel säger, nej men vadå, vad ska ni med en kung till? Det går väl jättebra med mig som profet och andra profeter och lite domare. Och sen är Gud kung. Nej, vi vill vara som andra folk. Ja, okej då, Gud säger, ja vi ska väl ge dem en kung om de vill ha en kung. Så Samuel, han smörjer Israels första kung som heter Saul, ja precis. Han var huvudet högre än alla, stor och reslig och vacker. Om ni tänker så här, så. Ja. Han hade en son som hette Jonathan. Och det är denne Jonathan vi ska stanna vid idag. För Saul, han sköter sig inte. Han följer inte Guds vägar. Han lyder inte Guds ord. Så att Samuel säger till honom, liksom från Gud, att du ska inte vara kung längre. Och Jonathan är ju sonen, han står ju på tur. Men det är inte han, sonen som står på tur, utan Gud utväljer en annan. Nämligen en liten fjantig kille ute på gräsmattan som springer och spelar boll där med fåren. David, den lille ljuslätte ynglingen som var vacker att se på. Han slår Goliat med slungan. Och hans karriär tar ju fart, denne okände unga människa. Saul, han känner sig hotad och han försöker ta död på David ett antal gånger. Men sonen Jonathan, han har en ganska vacker personlighet. En stor personlighet på något sätt. För att Saul, han säger till sonen Jonathan, han säger så här att så länge Isais son, alltså David, lever här på jorden är varken du eller din kungamakt säker. Alltså måste vi ta död på honom. Annars blir inte du kung, Jonathan. Men Jonathan har ett hjärta som är större än så och lever för någonting annat. Och han och David, de kopplar ihop sig och blir bundisar. Och Jonathan försvarar och skyddar David. Och nu ska vi läsa ifrån första Samuelsboken kapitel 14 om denne Jonathan. Så har du Bibeln med eller om du har den i telefonen. Nu är det tillåtet att ta fram sin telefon. Och ska vi läsa ett stycke där, en 15-16 versar. Första Samuelsboken kapitel 14. Har ni flippat fram era telefoner? Marianne, hittar du? Strålande. En dag sa Sauls son Jonathan till sin vapenbärare: kom så går vi över till filisternas förpost där på andra sidan. Men detta talade han inte om för sin far. Saul befann sig då vid Gibeas gräns under granatträdet i Migron, och folket som han hade hos sig utgjorde omkring 600 man. Ahias son till Ahitub, som var bror till Ikabod, son till Pinias och son till och så vidare, bar då efoden. Och folket visste inte om att Jonathan hade givit sig av. Men i passet där Jonathan försökte gå över för att komma till filisternas förpost fanns en klippa på vardera sidan. Den ena heter Boses, den andra Sene. Den ena klippan reser sig i norr mittemot Mikmash, den andra i söder mittemot Geba. Jonathan sa till sin vapenbärare: kom så går vi över till dessa oomskurnas förpost. Kanske ska Herren göra något för oss. För ingenting hindrar Herren att ge seger genom få lika väl som genom många. Och hans vapenbärare svarade: gör allt du har i sinnet. Gå du, jag följer dig vart du vill. Då sa Jonathan: bra, för vi ska gå över till männen där och visa oss för dem. Om de säger till oss: stå stilla till dess vi kommer fram till er, då ska vi stanna där vi är och inte klättra upp till dem. Men om de säger: kom upp hit till oss, då ska vi gå upp dit, för då har Herren gett dem i vår hand. Och detta ska vara tecknet för oss. När båda två hade blivit synliga för filisternas förpost sa filisterna: se, hebreerna kryper ut ur hålen där de har gömt sig. Och förpostens manskap ropade till Jonathan och hans vapenbärare: kom upp till oss så ska vi lära er. Då sa Jonathan till sin vapenbärare: kom med upp med mig, för Herren har gett dem i Israels hand. Och Jonathan klättrade upp på händer och fötter, och hans vapenbärare följde med. Och filisterna föll för Jonathan, och hans vapenbärare gick efter honom och gav dem dödsstöten. I det första anfallet nedgjorde Jonathan och hans vapenbärare omkring 20 man på en sträcka av ungefär ett halvt plogland. Då uppstod förskräckelse i lägret på fältet och bland folket. Förposten och de som givit sig ut på Herrens tåg greps också av skräck. Marken skalv och det kom en förskräckelse ifrån Gud. Tackar vi dig, Herre, för ditt ord som är levande och verksamt även den här söndagen när vi samlas inför dig. Herre, så gör vi det inte bara för att vi tycker om att möta varandra, utan för att vi längtar efter dig. Herre, vi vill tillbe dig, vi vill följa dig, vi vill tjäna dig och vi vill växa i vår tro, vi vill växa i vår efterföljelse. Ber dig, Gud, att det här ordet ska få träffa våra liv, att vi ska få både se och förstå mer av vem du är och vad du vill med våra liv. Herre, välsigna oss var och en som är här idag. Du känner våra liv utan och innan och vet vart vi står och vad vi behöver. Så tala du, Gud, in i våra liv. I Jesu namn. Amen. Kom, så går vi över till filisternas förpost. Jonathan, han är ju en aktiv del i Guds folket. Han är ju nummer två i riket. Han hade ju kunnat sitta i sin stora sköna fåtölj med en liten lejonpäls eller någonting och käka vindruvor och låta andra människor göra. Men Jonathan, han är på. Han är med. Han vill vara en del i det Gud gör bland sitt folk. Han väntar inte bara på att någon ska säga åt honom: så där, Jonathan, gå och gör det. Utan det finns lite initiativ. En vilja, en längtan att få göra någonting. Det är ju bara en första lärdom för dig och mig. Är jag det? Är jag en aktiv del av Guds folk? Där jag är lite på tå och ibland tänker, jag vill vara med. Jag vill göra någonting. Eller sitter jag och lutar mig bakåt? Ja, om någon vill någonting kan du väl fråga något. Jonathan, han är aktiv, han är på gång. Och sen så någonting som egentligen är huvudpoängen i det du ska få med dig idag. Det är så läckert, jag vet inte om du tänkte på när vi läste det. För utifrån den här texten så är det ingenting som säger att det var ett Guds tilltal. Att det kom en ängel, det kom en eldskrift på väggen, han fick en ingivelse. Bara, jag upplever att Gud har sagt att vi ska... Nej, utan han bara går och så står det så här. Kanske ska Herren göra något för oss. Vilken tro på Gud. Det är helt det är så läckert. Han bara går och så det är nästan så här, jag hoppas att Gud hänger med nu för nu ska jag göra någonting här. Kanske ska Gud göra något för oss. Alltså en attityd av tro, av möjlighet, av längtan att få vara med. Och här tänker jag så här, att bli inte för andlig. Och alla sa amen. Vad menar han? Vi lever ju i en kyrkorörelse, i en tradition där vi tror på, längtar efter Guds tilltal in i våra liv. Är det någon som någon gång har upplevt att Gud har talat till dig genom ordet, genom anden direkt eller genom ett profetiskt ord kanske? Eller genom, är det någon som har upplevt det? Typ jättemånga. Vi lever ju det, vi älskar ju det. Och vi ska fråga Gud, vi ska söka honom. Men ibland så kanske vi kan bli nästan för, ska jag säga, andliga. Alltså han lever ju tro på Gud. Han är med i Guds folket. Han bara, ja men nu går vi. Kanske ska Gud göra någonting för oss. Hoppas att Gud är vaken idag. Och han tror på Guds närvaro och kraft. Och att handla utifrån denna förhoppning. Nyckeln till det ligger ju i att Jonathan vet att han är i linje med Guds vilja. För de är ju, vi läste om att Saul, kungen, han är ute med 600 man och filisterna där. Och filisterna var ju fiende till Guds folk. Alltså de ska strida mot filisterna. Okej, det är så det är. Här, liksom, det är det han vet. De är i linje med Guds vilja och stora plan. Och då handlar han utan att vänta på tilltal. Utan att vänta på den här ingivelsen. Utan att vänta på änglabesöket eller det profetiska ordet eller någonting. Och jag tänker för dig och mig. Det finns jättemycket som vi kan göra, sträcka oss ut i, handla utan att behöva ett Guds tilltal. Varför då? För att vi vet redan att det är i linje med Guds vilja. Gud vill alltid att människor ska få höra om honom. Det behöver inte jag fråga. Gud, vill du att jag ska berätta om dig för någon? Han skulle inte ens svara. Han skulle bara, hallå, Jörgen, läs boken. Då säger jag, har sett filmen eller någonting. Men alltså, det är ju linje med Guds vilja. Gud vill alltid att du och jag ska visa kärlek till människor. Eller hur? Kan vi veta att det är Guds vilja? Ja. Behöver vi ha ett tilltal för det? Nej. Gud vill alltid att vi ska leva generöst med det vi är och det vi har av tid, pengar, tillgångar, attityder och så vidare. Det är Guds vilja. Gud vill alltid att vi ska tala uppmuntrande ord till människor. Lyfta människor, eller hur? Behöver jag be Gud om ett tilltal? För Gud, jag undrar om jag ska säga något positivt till dagen idag. Jag upplever inte att jag ska säga något positivt till dagen. Så att jag ska se, känner jag något? Nej, det är nog inte Guds vilja. Det är klart. Det är alltid Guds vilja att jag ska säga något positivt till dagen. Eller hur? Det är underbart. Är du med? Och Jonathan vet att nu lever jag liksom bland Guds folk. Det här är Guds vilja. Ja, men då gör jag. Och kanske ska Gud göra någonting mer av det här. Gud lägger på plusmenyn. självklart så ska vi ha lite förnuft och eftertanke. Vi ska vara visa människor. Jag tror inte att jag ska ställa mig på Drottningtorget idag med en megafon och vråla ut liksom bibelord åt höger och vänster. Det tror inte jag. Liksom. Visst, vi ska ge Guds ord till folk, men inte på det sättet. Så att vi ska vara liksom eftertänksamma och förnuftiga. Men hur ofta är vi liksom inte på fel sida av frimodighetssträcket? Där vi blir så överförsiktiga. Vi bara, kanske inte. Jag undrar hur många gånger som Gud har suttit i sin himmel. Och så har han tittat ner på Jörgen. Och så kollar han, vad undrar vad Jörgen ska göra nu. Och så kallar han på till sig änglarna. Hör ni änglar, kolla. Vad gör han? Han satsar stort här. Han går all in. Tror han att jag ska fixa det här nu? Vem tror han att jag är? Gud eller? Ja, det är det han är. Hur ofta är jag inte på fel sida? Eller fel sida. Liksom den andra sidan av frimodighetssträcket. När jag är så försiktig och väntar på. Jag väntar på att Gud ska visa sin vilja. Ja, men han har ju redan visat sin vilja i så mycket. Och när vi lever i Guds folket. I Guds rike. När vi vet vad som är Guds vilja i så mycket. Vet du, om vi får in lite grann av det här. Kanske ska Herren göra något för oss. Kom nu så går vi. Och så försöker vi göra någonting gott för Gud. Lite grann att liksom leva i sin tro, att gå i sin tro och hoppas att Gud gör någonting extra och lägger sitt till. En annan grej i texten, ta nästa Daniel. Detta talade han inte om för sin far och folket visste inte om att Jonathan hade gett sig av. Det var inte så att han la ut det på Facebook innan han sa att jag ska göra någonting bra för Gud nu. Kan man få några likes? Eller berätta i en gudstjänst, jag tänker göra det här. Utan han bara går. Han har inget behov av att skryta med och visa upp sin tro. Jag tänker göra det här. Och Dan säger, åh vad du är andlig. Liksom. Och så får jag beröm. Nej. De visste ju inte om det. Vi behöver inte alltid basunera ut det vi tänker göra för Gud när vi hjälper människor eller betjänar människor. Utan Jonathan, han levde sitt liv i tro på Gud. En del av Guds folk. Och i det som han visste var Guds vilja så gick han och så hoppades han på Guds godhet och storhet. Sen finns det en till viktig människa i den här berättelsen. Och det är sådana människor som inte alltid kommer med liksom i historieberättarna eller i historierna, när man berättar historien. Och det är ju vapenbäraren. Vapenbäraren säger så här: gör allt du har i sinnet. Gå du. Jag följer dig vart du vill. Ibland behöver vi ha lite ja-sägare omkring oss. Det är lite negativt här, men han har bara massa ja-säger omkring sig. Ingen som vågar ifrågasätta. Men vet du, ibland så behöver vi ha en vapenbärare. En ja-sägare som säger, kom igen, det här verkar bra. Och han säger inte bara, gå du, så tittar jag på. Utan vapenbäraren säger, gå du och jag följer med dig vart du än går. Och vapenbäraren blev en del av detta. Hur viktiga människor är inte dessa vapenbärare? Som ändå bekräftar, som stöttar, som supportar. De flesta människor, vi har ju behov av att människor bejakar lite grann, uppmuntrar oss. De flesta är ju inte superhjältar i den bemärkelsen att jag bara går på, jag behöver ingen, utan jag går själv. Nej, utan vi behöver ju människor omkring oss. Vi behöver en vapenbärare. Vi behöver människor som uppmuntrar oss att tro på Gud. Uppmuntrar oss att ta steg i tro på Gud och kanske också jag följer dig vart du vill, som går med. Och jag tänker så här, vilka går du tillsammans med? De människor som du hänger mest med. De människor som finns lite närmare dig. Är det människor som uppmuntrar din tro? Är de vapenbärare som säger, yes, kom igen, det här gör vi? Eller är det människor som tar bort det från dig? Och om jag tittar mig själv i spegeln, om du tittar dig i spegeln, är du en sån här människa? Är jag en sån här människa? Är jag en människa som uppmuntrar människor i tron? Är jag en människa som ibland vill är beredd att gå med människor? Eller är jag lite för försiktig? Tänker bara, det där får de göra. Det var inte jag. Nej, jag visste att det inte skulle gå bra. Vad var det jag sa? Eller är jag en människa som uppmuntrar och vågar gå med i det här? Är jag en människa som uppmuntrar människor att leva i tro? För jag tror att om det här hade varit jag, om det är jag som är Jonathan, och så kom jag på det här, vi går dit och så ser vi om Gud gör någonting. Och sen halvvägs dit, solen gassar på, det är lite varmt i den här rustningen. Och så ser de där filisterna uppe där på de här klipporna, Boses och Sen eller vad de hette. Stora de ser ut, det var nog ingen bra idé det här. Kanske ska gå tillbaka till mina vindruvor istället. Då behöver vi varandra ibland. Som säger, yes, jag går med dig, kom igen. Nu gör vi det här. Har du vapenbärare i ditt liv som hjälper dig att leva ett liv i tro? Och är du en sån vapenbärare för någon annan? Du kanske tycker så här, men nu, det verkar så fantastiskt bra med Jonathan här. Han bara går i tro. Men vet du, han begär ju faktiskt ett tecken. Hörde ni det i texten? Han begär ju ett tecken. Ja, men då är det väl inte så. Han är precis som oss andra. Han begär ett tecken. Ja, men vilket tecken begär han? De är ju på väg. Och så ser de det här och bara, men vet du, vi ska nog ha ett tecken. Och det är ett jättesvårt tecken. Då nästa. Om de säger, kom upp till oss. Ja, då är det Gud. Det är klart att de säger, inte vill de klättra ner där. Kommer nog. Hebreerna kryper upp i sina hålor. Ja, kom igen, ska vi visa er. Det är klart de säger det. Det är inte så att han lägger upp ribban väldigt högt för Gud. Det finns ju en, i det här så visar han sin enorma vilja att göra någonting för Gud. Han letar efter Guds sanktion. Det är bara så här, om jag andas imorgon bitti, då är det Guds vilja att jag ska göra det här. Yes, jag andas, det är Guds vilja. Vi har ju en annan hjälte i Bibeln som många av er känner till och har läst mycket om. Han heter, vadå? Han lägger ut lite ull. Gideon, domarboken 6. Vänta, ta inte fram den. Bort. Gideon, han är lite tidigare i historien. Och det är strid. Israels folk är lite kuvat. Och fienden är på dem. Och så kommer en Herrens ängel till Gideon. En Herrens ängel. Oh, Gud är med dig, du tappre stridsman, säger Herrens ängel. Och Gideon bara, och det här är ju stort och mäktigt. Så innan ängeln försvinner så vill Gideon offra. Så han slaktar ett litet djur och så lägger upp det här på ett altare. Och den här ängeln, det är värsta Harry Potter-grejen. Han och så kommer det eld och det bara försvinner allting. Vilken grej. Där står Gideon med Herrens ängel och ett mirakel. Gud har kallat dig Gideon. Jag vet inte, Gideon är inte riktigt säker på om det här är från Gud eller inte. Det kunde nog ha hänt ändå. Så vad gör han? Gud, jag är lite osäker fortfarande. Jag vet inte. Är det du det här? Det kan ha varit någon annan eller det skulle ha skett i alla fall. Jag är lite osäker. Kan jag få ett litet kvitto till? Okej, vad gör han då? Jo, det här. Gideon sa till Gud, om du verkligen vill rädda Israel genom min hand, som du har lovat. Gud har redan lovat, okej? Se du här, jag lägger denna avklippta ull på tröskplatsen. Om det kommer dagg endast på ullen medan marken förblir torr, då vet jag att du genom min hand ska rädda Israel som du har lovat. Och det skedde så! Men jag är inte riktigt säker ändå, säger Gideon. Det kunde nog ha hänt ändå. Och då kör han samma knep igen, fast tvärtom. Då ska ju ullen vara torr och marken blöt. Och är det någon som inte vet att Gud har tålamod, så läs om Gideon. Vet jag kan tänka, om jag hade varit Gud, jag hade bara, vet du, vi lägger ner det. Finns det någon annan? Men Gud, okej då. Då gör vi väl det igen. Och det sker. Som du har lovat, Gideon visste vad som var Guds vilja och väg. Gud hade visat det tydligt. Han visade gång på gång och Gideon bara, inte riktigt säker. Har du något mer du kan visa? Eldskriften, profeten, orden ska hoppa upp i rosa. Då vet, alltså, den här berättelsen om Gideons ull, det är ju ingen berättelse om tro. Det är en berättelse om otro och tvivel. Berättelsen om Gideon och ullen, det är en berättelse om otro och tvivel. Och jag är lite förvånad över att Gud går med på det här, faktiskt. Men han gör det. Gideon har svårt att tro. Det är så mycket tvivel. Liksom änglabesök, eld på offret som var, och så ullen. Och Gideon är lite osäker. Och så har vi Jonathan. Vilken skillnad. Jonathan, han bara önskar att Gud ska använda. Gud, här är jag. Ta mig. Du har valt mig nu, va? Nu ska vi göra någonting. Ja, jag tyckte minsann att jag andades i morse. Då har du sagt ja. Och så Gideon som bara, så. Tvivel, otro, omöjligheter överallt. Vem av de här två är du? Vem av de här två är jag? Vill jag gå Gideons väg eller vill jag gå Jonathans väg? Vill jag tro att Gud är med? Att Gud kan använda mig i det som jag vet är Guds vilja? Eller måste jag ha tilltal och bekräftelser för allt? Eller väntar du och jag på alla möjliga och omöjliga tecken innan jag gör någonting för Gud? Om du tycker att Guds vilja är svår ibland, börja med att läsa boken och så kommer du tillbaka och ställer samma fråga. Det är klart att det är lite bökigt ibland. Det är inte detaljinstruktioner, att ska jag flytta dit eller ska jag göra det eller ska jag ta det här jobbet eller inte. Ja, sådana här frågor, det hittar vi ju inte. Utan då får vi söka Gud i bön, samtal med människor och så kan han tala till oss. Men i så mycket annat, ska jag leva generöst? Ja. Ska jag älska människor? Ja. Ska jag hjälpa människor? Ja. Ska jag förvalta mitt liv väl? Ja. Ska jag använda de gåvor jag har fått? Ja. Ska jag försöka dela med mig av min tro till människor? Ja. Och det behövs ingen eldskrift på väggen för det. Går jag Jonathans väg eller går jag Gideons väg? Den här händelsen slutar ju i att marken skalv och det kom en förskräckelse från Gud över fienden. Gud svarade upp mot deras tro. Britta var inne på Hebreerbrevet och i det kapitlet, Hebreerbrevet 11, står att Gud belönar dem som kommer till honom och tror att han är till. Alltså Gud belönar tro. Och Gud lägger ju sitt till i det som Jonathan och hans vapenbärare tar sig för. Visste de, hade Gud sagt innan, Jonathan, gå dit och när du gör så, så kommer jag skicka en förskräckelse över dem. Nej, han hade inte det löftet. Vad hade han för löfte? Ja, Gud är med dig. Du lever i Guds folket. Du vet Guds vilja. Och du har tro på att Gud vill göra någonting. Det hade han med sig. Och, kan ta sista bilden också, tillbaka igen. Deras kanske ska Gud göra något. Det blev till ett hjälte då. Det blev till någonting så mycket större än vad de hade liksom kunnat tänka, vad de hade kunnat drömma om kanske i början. De hoppades på Gud. Och utifrån det som de visste var Guds vilja. Och de handlade i tro som Gud. Vi vill vara med. Vi lever i din vilja. Nu går vi. Så svarar Gud upp mot deras tro. Och deras kanske ska Gud. Det blev ett hjältedåd. Det är texten för idag. Jag vet inte vad den gör i dig, vad den gör i mig. Eller vad den gör i mig, kanske jag vet bättre än vad du vet. Men vad gör den med dig? Vad är din längtan? Vad är din förhoppning? Är du en Gideon eller en Jonathan? Eller du kanske är en Gideon men vill vara en Jonathan. Perfekt läge att säga Gud, jag vill vara som Jonathan istället. Jag vill tro på dig. Jag vill vara med. Jag vill inte vara den här motvillige människan som nästan är omöjligt att få göra någonting. Utan herre, jag vill vara en aktiv del av ditt folk. Jag vill tro att du finns till, att du griper in. Jag litar på att du är med. Och ibland så kan man ju nästan tro att Gud finns, eller hur? Han är med. När löftet om Jesus kommer så säger ängeln att han ska heta Immanuel, Gud med oss. Gud är med dig och mig, Gud är på din sida. Och det du vet är Guds vilja, gör det. Vänta inte på massa bekräftelser och eldskrifter på väggen och allt möjligt. Och jag tänker så att om vi behövde vara superhjältar för att göra någonting för Gud, då skulle ingen av oss kunna vara med i matchen på något sätt. Utan var vanlig enkel människa som säger Gud, jag tror på dig. Jag förstår att det här är din vilja i stort. Jag vill leva i det. Nu går jag. Så gör Gud någonting större av det. Genom de här människorna som trodde. Ditt och mitt kanske ska Gud. Det kan bli ett hjältedåd när vi tror att han är med. Det kanske blir lite utflykter i sommar. Jag hoppas att det här kan inspirera till lite vågade utflykter i tro. Kanske vi ska göra så här. Har du en vapendragare, en vapenbärare med dig som uppmuntrar lite grann? Är du en sån vapenbärare som uppmuntrar andra människor att leva i tro? Har du ingen sån? Kanske du behöver hitta en. Be Gud om hjälp i så fall. Gud, hjälp mig. Jag behöver en sån människa i mitt liv som inspirerar mig. Om de människorna som du hänger med, som du är med, istället bara drar åt andra hållet. Kanske du skulle våga och kliva åt trons håll och säga, hörni, kan vi inte be en bön här innan vi skiljs åt? Kan vi inte läsa bibelord ikväll? Ja! Och sen kanske det är flera som du märker har samma längtan. Har du en vapenbärare, är du en vapenbärare. Låt ditt kanske bli till ett hjälteråd för att du tror på Gud. Inte för att du är speciell, utan för att Gud har lagt ner någonting i ditt hjärta. En längtan att vara med, och så kommer Gud med sin kraft. Amen. Ska vi be tillsammans?
Herre, vi tackar dig att vi får stanna upp inför dig. Tack Herre för ditt ord som är levande och verksamt. Helige Ande, jag ber att du rör vid våra liv. Herre, du känner oss så suveränt. Så suveränt. Och jag ber att du ska fånga våra hjärtan. Jag ber att du ska föda tro i våra liv. Herre, du ser den av oss som bär på den här längtan. Vi kanske har en utflykt i åtanke. Vi kanske har en handling i åtanke. Och jag ber dig Gud att du ska hjälpa oss att gå i tro. Men kanske ska Herren göra något för oss. Och Herre, när vi lever bland ditt folk i din vilja i stort, så vet vi att du är med oss. Du går med oss. Herre, gör oss lite modigare. Gör oss lite modigare Gud. I våra liv där vi står. Bland familj, vänner, grannar, arbetskamrater, släktingar. Herre, att våga ta de här stegen i tro. Inte för att vi har upplevt något starkt tilltal, någonting hände, utan bara för att vi känner din vilja. Vi vet att du alltid vill gott för människor. Du vill alltid att din kärlek ska beröra människor. Herre, du vill alltid att människor ska få del av ditt ord, om berättelsen om dig Jesus och vem du är. Så hjälp oss Gud att leva i din vilja på det sättet. Herre, jag ber för den av oss som identifierar oss så starkt med Gideon. Herre, där du har talat gång på gång. Där du har talat gång på gång och vi vågar inte tro. Herre Gud, jag ber att du rör vid människans hjärta just nu. Just nu. Jag tror Herren rör vid ditt hjärta, du som känner igen dig så starkt i Gideon. Du vet att Gud har talat många gånger på olika sätt, men du har inte vågat. Men Herren kallar dig igen. För hans tålamod är inte slut. Han ger inte upp på dig. Och den kallelse han har lagt ner i ditt liv, det uppdrag som vilar över ditt liv, utan Gud talar till dig just nu och kallar dig in i att följa Jonathans fotspår istället. Han ger inte upp på dig, han släpper dig inte. Så du som lever i detta, ta till dig Guds ord, till dig idag. Det gäller dig. Herren rör vid dig just nu och kallar in dig i det som har varit på ditt hjärta så länge, men du har inte vågat, du har inte kunnat. Så Herren kallar dig på nytt igen, för hans tålamod och barmhärtighet är så stor. Så han rör vid dig just nu. Ta emot det i ditt liv. Ta emot det i ditt liv. Jesus, Jesus. Jesus. Jesus, vi fortsätter i bön en liten stund till över hela lokalen här. Vänd dig till Jesus. Låt han röra vid ditt hjärta. Jesus, Jesus. Jesus. Jesus, jag tror Herren också ger dig lite vågade utflykter. Han lägger ner idéer, tankar på människor som du ska söka upp här under semestern. Människor som du ska höra av dig till. Som kommer vara förberedda möten.